Du lyssnar till Den gruvliga hämnden, 14:e delen i serien Sagan om Katarina av Olof Svedelid, inläst av mig, Anna-Maria Kjell. Katarina, Staffan, Lars och greve Gripenklo färdas landsvägen till Norge för att besiktiga några fartyg. På vägen dit har de stannat till i Sala för att besöka silvergruvan. Och Katarina och hennes kompanjoner blir väl omhändertagna av stadens borgmästare. Den lilla staden är sömnig och förefaller trygg i jämförelse med elände och fattigdom hemma i Stockholm. Ändå verkar onda komplotter förfölja dem och resan dit har inte varit riskfri. På söndagen går de på gudstjänst i staden och utanför kyrkan erbjuder en gammal gumma Katarina att köpa vatten från en hälsokälla. Men när söndagspredikan är över faller Katarina plötsligt ihop, till synes livlös. Kapitel 1. Lars tog ett hopp ur vagnen och ett antal språng till Katarina som stod framåtlutad på knä och andades flämtande medan svetten rann i strömmar från pannan. Blicken började slockna och Lars röt: "Kräks, Katarina! In med fingrarna i käften och kräks!" Hon verkade inte höra, var inte medveten om omgivningen. Lars grep henne om nacken och körde pek och långfinger ner i halsen. Hon utstötte ett gurglande ljud av intensivt obehag, medan han petade med fingrarna tills kräkreflexerna kom igång. Mårten Tuvesson stod med händerna mot kinderna och uppspärrade ögon utan att förstå sig på att ingripa. Och Staffan var som ett nystan av ångest. Det var Lars som var handlingens man. Han tvingade henne att kräkas och kräkas tills svarta gallan kom och fortsatte tills gallan blev grön. "Ge mig något att torka med." Herr Gabriel räckte honom sin sidennäsduk och han torkade henne varligt runt munnen och i pannan. Ögonen fick liv igen, även om de var matta. "Mårten, lopp hem och ordna med en bädd och kannor med vatten. Vi bär henne till dig." Borgmästaren sprang så fort hans korta ben tillät. Varligt, nästan smeksamt, lyfte Lars upp henne i famnen och hon vilade där som ett lindebarn. Försiktigt för att hon skulle slippa stötar bar han henne mot Tuvessons hus. Hon somnade in och snörvlade med sin ännu lite smetiga mun och han tog det som ett gott tecken. "Vad är det med henne? Vad är det med Katarina?" frågade Staffan i skrämd diskant. "Hon har fått något okänligt i sig som höll på att slita sönder innanmätet på henne. Nu behöver hon massor av vila och omvårdnad."
"Åh, gode Gud i himlen!"
"Låt inte som provpredikanten. Katarina är stark som en ardennerhäst och klarar det här. Finlämmad är hon om gäll i hullet, men jag vet inget starkare och tåligare fruntimmer." I borgmästarhuset bäddade Magda ner henne och körde ut männen så att hon först kunde tvätta av henne över hela kroppen. Nu sov Katarina med slätt ansikte. Hon hade inga smärtor mer och andningen var lätt och naturlig. "Det sjuka är över", meddelade Magda. "Vi låter henne sova tills hon vaknar." Staffan blev så lättad att han föll ner på en stol och torkade sig i pannan. Lars undrade om vin fanns i huset och fick ett stoprött. Han kontrollerade sina kläder. De var rena från kräkfläckar, men han måste tvätta händerna innan han kunde ägna sig åt vinet.
"Hur visste du hur du skulle bete dig?" undrade herr Gabriel.
"Din rådighet räddade vår kära Katarinas liv. Utan ditt ingripande hade hon inte levat nu."
Lars tog ett par djupa klunkar och kände hur det livgivande röda vinet blandade sig med blodet i ådrorna och gjorde tillvaron lugnare och behagligare.
"Som kapten på åtskilliga båtar har ansvaret för kararna fallit på mig. Efter ett par dygn i främmande hamn kom de ibland tillbaka i ett eländigt tillstånd. Inte ens de själva visste vilka ruskiga ställen de besökt i fyllvillan eller vad de trattat i sig för vämjliga ting. Bara en sak hjälpte. In med fingrarna i truten och tvinga dem att spy nästan tarmarna ur kroppen. Om det inte gått för långt blev de friska och de andra välte vi över bord. Fiskarna ska ha sin beskärda del av näring."
Staffan suckade djupt och hängde med huvudet.
"Jag skäms så